Ekots granskning HVB-haveriet har nominerats till Svenska Röda Korsets journalistpris 2025. Priset belönar en journalistisk gärning som under föregående år ökat förståelsen för de humanitära konsekvenserna och komplexiteten i dagens kriser eller katastrofer ute i världen såväl som i Sverige. Vi återpublicerar därför granskningen.
Nej, mitt första intryck det är ju att det här är ett ganska nedgånget ställe. Liksom sliten villa.
Det är en kall vinterdag i början av det här året som Patrik och hans poliskollegor skickas hit till det gamla röda huset på landet för att genomföra en husrannsakan.
En trött 90-säng, liksom inga sängkläder, det är äckligt täcke, det är jätteskitigt på golvet.
De letar efter en mobiltelefon och har fått instruktioner från åklagaren att söka igenom vartenda utrymme tills den hittas.
Vi är nere och kryper på golvet och kollar under sängar och i lådor och alla tänkbara ställen.
Det här är ett hem för vård och boende, ett så kallat HVB, dit unga kommer för att få vård. Det kan ske frivilligt eller med tvång, men det är för sin egen skull man placeras här.
Men sen känner man ju på reglar på golv och så här, att det är ett fettlager som här har någon aldrig dammsugit, dammat. Det är äckligt på golvet, det är äckligt på möblerna.
Patrik och hans kollegor hittar knivar i nästan alla rum och även flera tecken på att unga använt droger.
Det äckligaste är ju att det är rått bajs i alla rum. Alltså överallt, inte lite grann utan överallt. Det är ju Det är riktigt jävla äckligt där i de här rummen.
Till slut hittar poliserna mobiltelefonen som de letade efter. Men Patrik tar också med sig något annat från HVB-hemmet.
Ja, men det är en känsla som jag tar med mig när jag lämnar byggnaden. Och det är ju liksom att precis på samma sätt som när man har besökt dödsbon eller lägenheter med svår psykisk ohälsa där det aldrig städas, det är liksom att doften sätter sig i kläderna och i nässporren och i huden, i porerna. Alltså att man tar med sig den äckliga doften ut i bilen. Man vill hem och duscha, det är det som jag minns.
Väl tillbaka på polisstationen kan Patrik inte släppa tankarna på det han har varit med om och gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Det var det minsta jag kunde göra. Och det är väl just med tanke på att det bor barn där som är där av en anledning och att de ska väl på något sätt få vård och kunna komma på fötter igen.
I slutet av sommaren publicerade polisen en rapport om att flera HVB-hem drivs av kriminella. Enligt uppgift till Ekot berodde det på en frustration inom polismyndigheten över att inspektionsmyndigheten IVO inte agerat tillräckligt. Men vad har egentligen hänt när Patrik och andra poliser hört av sig till IVO?
Det HVB-hem som polisen Patrik anmäler är inte det första han besökt. Han har många gånger gått in i bostäder där det bott missbrukare och andra människor som lever med psykisk ohälsa. Han har sett det mesta. I sin anmälan kallar han HVB-hemmet ett sanitärt ruckel.
Ja, en märklig miljö ändå för att ungdomar som blir... ska vara på den här platsen och få vård på något sätt.
Ägaren till det här HVB-hemmet håller inte alls med om den här beskrivningen. Det beskrivs som en omsorgsfull och utvecklande miljö där ungdomar kan blomstra. Men vi kan se att IVO tidigare tagit emot flera klagomål om just det här stället.
Så här säger en av killarna som har bott här.
Man hörde råttor på nätterna. Hygienen där var ju inget fint. Det var inget bra där. Det var farligt.
Så här säger en mamma till en annan kille. Hon hade sin son här för flera år sedan. När hon kom dit reagerade hon på hur smutsigt det var.
Va? Ska det verkligen vara så här? Jag fick bara en dålig känsla direkt.
När hon kommer på ett oanmält besök och ska gå på killarnas gemensamma toalett blir hon chockad.
Shit alltså. Sen ser jag att fönstren är väldigt smutsiga. Och det är bajs på väggarna. Avföring som bara hänger där och... torkat fast. Sen minns jag också att det var väldigt kallt. De hade stängt av värmen. Barn ska inte vistas i sådana miljöer. Ingen ska vistas i sådana miljöer.
IVO har efter det här gjort flera inspektioner men inte anmärkt på boendemiljön. Polisen Patriks anmälan leder inte till någon omedelbar åtgärd från IVO utan man meddelar Patrik att frågan ska tas upp i den årliga tillsynen.
Och när jag läste det så blev jag ganska förvånad över att svaret var ganska... ganska tunt. Och också förvånad över att jag inte fick ett fylligare svar, trots att jag hade varit ganska tydlig med anledningen till varför jag anmälde det. Och bland annat då var jag tydlig med att jag är polis.
Den tillsynen har just inletts nu i höst, nästan 7 månader efter att anmälan gjordes.
Elevator D to floor 7.
Hej. Maria Ridderstedt.
Ja, Peder Karlsson.
På IVO får vi träffa Peder Karlsson som är avdelningschef för tillsyn.
Den beskrivning du ger här och som finns, den är ju förskräcklig. Och jag tycker att det här är naturligtvis inte vad man kan bedöma som kvalitet.
Är det någon skillnad på om en polis slår larm om missförhållanden på ett ställe jämfört med om en förälder eller ungdom slår larm?
Men vi värderar ju all information som kommer in. Det är ju lika viktigt när en ungdom, eller kanske ibland viktigare när en ungdom själv tar kontakter. Men vi värderar ju all information vi får och tar ställning till en utifrån vårt uppdrag och vilka möjligheter vi har. Vi måste verifiera och få fram den typen av brister som behövs för att vi ska kunna agera utifrån myndighetens uppdrag.
Peder Karlsson vill inte kommentera det enskilda fallet eftersom den årliga tillsynen för just det här hemmet inletts och då är ett pågående ärende. Han bekräftar att om uppgifterna i anmälan är tillräckligt allvarliga har IVO möjlighet att fatta beslut och åka ut samma dag. IVO har också stängt några HVB-hem utifrån uppgifter de har fått från polisen.
Men vi kan nu visa att under de senaste 2 åren har enskilda poliser vid minst 14 tillfällen anmält olika typer av missförhållanden på HVB-hem till IVO. Vi har undersökt vad som har hänt i just de här fallen och trots polisernas anmälningar om allvarliga missförhållanden har alla kunnat fortsätta sin verksamhet. Polisen Therese berättar varför hon gjorde en anmälan.
Därför att det kom in flera olika händelser kring det här specifika HVB-hemmet. Hur personalen verkade sakna utbildning när det gällde utåtagerande ungdomar. Och dels bemötandet och sen att de verkade nästan som att de verkade straffa ungdomarna på något sätt genom att det var någon dörr, någon ungdom som inte hade möjlighet att stänga dörren om sig till sitt rum eller att den inte fick gå till skolan.
Polisen Jonathan säger att han fick uppgifter om ett boende som han ansåg vara väldigt problematiska och oroväckande.
Det handlar bland annat om narkotikahantering och narkotikabruk från de här ungdomarna på boendet. Men vissa andra missförhållanden som uppgifter om att det inte fanns tillräckligt med mat. Och det här kände vi självklart att han skulle blunda för.
Till ett boende har polisen skickats 24 gånger på ett år, alltså nästan varannan vecka. Polisen skriver i sin anmälan att HVB-hemmet inte verkar ha kapacitet eller kompetens att hantera personerna som bor där.
På ett annat boende står mat framme, är 30 grader varmt och luktar förfärligt enligt anmälan. Polisen pekar också på att personal vet att ungdomarna tar droger och att känslan är att det är ungdomarna som styr.
Vi har gått igenom vad som hänt i de fall där enskilda poliser gjort anmälningar de senaste 2 åren. Anmälningarna ledde oftast inte till någon omedelbar insats från IVO mer än att man skickade klagomålet vidare till företaget. I den årliga tillsynen tar IVO upp kritiken och tycks ofta nöja sig med ägarens svar.
I en handfull fall får verksamheten någon slags kritik och de flesta poliser har inte heller kontaktats för att myndigheten ska få mer information. Så här säger polisen Jonathan.
Och jag har inte fått någon återkoppling faktiskt.
De hörde inte av sig alls?
Nej, inte som jag känner till. Jag har inte hört något i alla fall. Jag vet inte, men det är ju, jag är såklart besviken att inte en oro tas på allvar.
Inte heller Therese fick någon återkoppling från IVO.
Vi sitter på olika uppgifter och jag tror att de kan vara behjälpta av oss och vi kan vara behjälpta av dem. Så att samverkan.
Men du fick aldrig någon följdfråga?
Nej, fick ingen följdfråga.
IVOs tillsynschef, Peder Karlsson, igen.
Vi brukar i normalfallet inte återkoppla till alla som tipsar oss. Och det är inte så heller att alla ber om det.
Men hur kan det inte vara värt att göra just det, just om det är en polis som har hört av sig?
Återigen, vi hanterar all information som kommer till myndigheten på ett likartat sätt. Som jag sa så har vi väldigt stora mängder information in som vi hanterar och försöker värdera för att liksom prioritera våra resurser och var vi ska inspektera.
Men här är det ju poliser som hört av sig med sina mobilnummer, mejladresser, kontaktuppgifter. Nästan ingen har blivit kontaktad av IVO för mer information eller för samarbete på något sätt.
Mm. Jag har ingen riktigt bra förklaring till hur vi har jobbat i de ärendena. Men vad jag vet är att idag utvecklar vi tillsynen så att vi ska ha ett bättre sätt att hantera all information. Då.
IVO:s Peder Karlsson är självkritisk till IVO:s hantering av polisernas anmälningar som vi gått igenom.
Vi håller på att förändra vårt sätt att bedriva tillsyn i de här verksamheterna. Och också naturligtvis värdera grunderna för hur man får ha tillstånd.
Varje år placeras cirka 6 000 barn och unga på ett hem för vård och boende i Sverige. De senaste åren har polisen gång på gång anmält missförhållanden på HVB-hem som gör att barn och unga som placeras där inte får den vård de har rätt till. Trots det leder det sällan till någon åtgärd. Vi ska titta närmare på vad som hänt på ett av alla de hem som polisen slagit larm om.
Det var en jobbig väg dit bara. Mycket tankar. Jag kommer inte ihåg så mycket av det. Men jag kommer ihåg att det var känslosamt.
Hugo, som vi kallar honom, är på väg till ett hem för vård och boende. Ett så kallat HVB-hem i Tärnsjö i norra Uppland. Hans mamma, som vi kallar Sara, sitter i bilen med honom.
Nej, det var mardröm. Vi visste ingenting. Och köra honom, han hög som ett hus, ensatt i baksätet med honom. Vi visste ju inte om han skulle kasta sig ut.
Hur var det när ni kom fram dit då?
Ja, det var ju så jädra. Ja, då grät jag. Och vi går där över gården med våra grejer och liksom knackar på. Och så kommer det då någon som vi antar är personal. Vi är inte liksom helt säkra på det heller. Vem är ansvarig? Utan det var liksom sådär, ja det var du som skulle komma. Ja. Jo men du har ett rum här. Ja mamman, det går bra det här. Och så liksom klappar de mig lite på axeln. Sluta gråta nu mamman, det här går bra. Vi tar hand om honom du. Och nu kan du åka.
Hugo har ADHD. Han har alltid sportat, men när han slutar med träningen blir han snabbt deprimerad och rastlös. På jullovet i ettan testar han och en kompis benzo, ett slags narkotikaklassat läkemedel, och han fastnar direkt.
Det gjorde att jag inte kände så mycket, men liksom när det väl går ur kroppen, då kommer ju alla känslor liksom överrusande över en.
Hugos missbruk går snabbt över styr. Föräldrarna kan inte kontrollera honom och han håller på att dö i en överdos.
Vi hade nog i vår vildaste fantasi inte en tanke om att det skulle drabba liksom vårat barn som var aktiv idrottskille. Vi hade bilden av att det här drabbar de som kommer från trasiga familjer, socioekonomiskt tuffa förhållanden.
Allviken HVB, hemmet dit Hugo kommer, har avtal med nästan alla svenska kommuner och fakturerade omkring 30 miljoner kronor förra året. De har en fin hemsida, figurerar i flera positiva reportage i lokalmedia och har, när Hugo kommer dit, aldrig fått någon kritik från inspektionsmyndigheten IVO. Hemmets profil är att behandla unga killar med missbruk, men det första som möter Hugo är erbjudanden om mer droger.
Men alltså det fanns jättemycket hasch, cannabis alltså. Det var flera som rökte, fuskade på pissproven och sånt där. Liksom tränade för att få ur sig det, liksom pisset, bränna svett och sånt där.
Stämningen på boendet beror enligt Hugo väldigt mycket på vilken personal som för tillfället inne och jobbar. Ibland styr personalen, ibland ungdomarna.
Man var ju spänd hela tiden, man behövde ju alltid låsa sin dörr och sånt där. Man var noga att det inte var någon som följde efter en och sådär. Man liksom hade ett öga över ryggen hela tiden. Det var liksom väldigt spänt.
Varje år placeras cirka 6 000 barn och unga på HVB-hem i Sverige. Det görs för att man, för sin egen skull, inte kan bo kvar hemma.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterade i våras att det fanns uppgifter om våld, hot, sexuella övergrepp, kränkningar eller droger i var fjärde inspektion. Men få av HVB-hemmen stängs.
För att förstå hur det kan vara så går vi igenom klagomål och all tillsyn som har gjorts just på det här hemmet. Redan flera år innan Hugo kommer dit har en ungdom därifrån ringt in till Ivos tipstelefon.
Det finns droger på behandlingshemmet och personalen hjälper ungdomarna att lämna negativa drogtest trots att ungdomarna har tagit droger.
Det här förnekas av föreståndare och ägare. Ivo avslutar tillsynen utan kritik.
2019 beskriver en förälder i en anmälan till Ivo hur det var att komma dit.
Haschdimman ligger tung över hela övervåningen, uppehållsrummet. De intagna tar droger framför personalen.
När Ivo sen gör sin inspektion upptäcker de inte några brister. I domstolsprotokoll ser vi gång på gång hur olika socialtjänster beskriver att placeringar på Alviken lett till att ungdomar börjat med droger eller missbrukat mer.
Vi tar kontakt med en mamma som vi kallar Hanna. Hon tycker först att det är jobbigt att minnas och vi har bytt ut hennes röst.
Det gjorde ont i mig. Min son blev ju förstörd där. Det var där han lärde sig vad droger är. Allting började där. Det var helvetet på jorden.
Hanna avråds från att hälsa på sin son, men åker ändå dit.
Oh, min son ligger i sängen och sover. Han är väl påtänd snarare. Han var full av sår. Han var blek. Han hade gått ner sig. Han såg ut som en pundare. Och det var inte så det skulle vara.
Flera av de placerade pojkarna begår narkotikabrott under tiden de är där. Hannas son, som vi kallar Samir, förvärras i sitt missbruk under vistelsen där.
Och min son sa att mamma, det var på Alviken allting började. Det var kokain, det var amfetamin, det var heroin, det var hash, det var allt möjligt.
Fler klagomål kommer också in till Ivo och de genomför en inspektion.
Två placerade pojkar går med på att tala med Ivo. De säger att det är lätt att missbruka på Alviken och att personalen inte verkar veta vad cannabis är. Ivo frågar ägaren om pojkarnas uppgifter och hon säger att det inte stämmer.
När Ivo kommer tillbaka 2 månader senare vill ingen av ungdomarna prata med dem. Mellan besöken har minst 2 ungdomar förvärrats i sitt missbruk och fått flytta.
Återigen konstaterar Ivo att det inte finns några brister.
Hugos mamma Sara har inte så mycket insyn i vad som händer på Alviken. De träffas mest på hans permissioner. Men det han säger gör henne orolig.
Men han berättade om att det var poliser som kom, att det var polisingripanden, att det var bråkigt. Han berättade om att de hade knivar. Han berättade om att han var rädd för andra boenden.
Hugo säger att han inte själv är inblandad i några konflikter. Men nästan alla andra har någon form av kniv gömd på rummet.
Alltså det var vanliga köksknivar. Knivar som de har tagit in på permissioner. Liksom små knivar som kunde gömmas enkelt.
Han berättar att på kvällarna och nätterna satt killarna uppe och gjorde vad de ville.
Den är långt ner. Här.
Hugo håller fram sin mobil och visar en film från en av kvällarna. Filmen är inspelad i dagrummet. Det är 2 killar som slåss. De stampar i golvet och flera andra killar står längs väggarna och tittar på.
Varför slåss de?
Det var något liksom bråk som hade hänt dagen innan. Och så ledde det bara till det ena till det andra. De kallade varandra fula ord och sen tog de ingen mer. Så blev det slagsmål.
Men var fanns personalen i de här situationerna?
De låg och sov som de sa. Men liksom, det hörs ju tydligt att man inte kan sova när det låter sådär. Så de ligger ju inne i deras personalrum, kollar film och sånt där på kvällarna.
Så det kunde pågå slagsmål på övervåningen utan att personalen ingrep?
Ja, exakt. Verkligen så. Det var ingen koll alls. Personalen hade ingen koll alls. Det var verkligen sådär hela tiden.
Ivo känner till flera sådana här händelser.
Vid en inspektion berättar en pojke att några ungdomar har slagit sönder övervåningen. Vid ett annat tillfälle misshandlas en pojke av 2 andra och får bitmärken på bröstet.
En natt kommer en kille in till en annan killes rum och vill ha cigaretter. När han säger nej misshandlas han och får en så hård smäll på örat att trumhinnan spricker.
Alvikens ägare, Marielle Ragvalls, vänder sig kraftfullt mot de kritiska beskrivningar vi fått och menar att de problem som funnits i huvudsak kan förklaras av brister i lagen.
Det är en målgrupp som har ett stort vårdbehov och vi ser idag jättestora utmaningar för alla oss som jobbar inom HVB-branschen där vi idag inte har den lagstiftningen på plats än så att vi har rätt befogenheter att kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Vi har inte rätt att till exempel visitera ungdomarnas väskor eller gå igenom deras rum för att försöka se om det finns saker eller föremål som inte får vara där. Vi har inte rätt att kräva att de ska lämna urinprov. Och det här är någonting som vi alla brottas med i branschen där vi känner att vi jobbar med bakbundna händer.
Kan det vara så att ni tar emot för komplexa ungdomar med komplexa problem med för lite personal?
Jag anser inte det.
Och IVO bedömer också i sitt senaste beslut att verksamheten har förutsättningar att ge de inskrivna ungdomarna en vård som är trygg och säker.
Vi kontaktar flera tidigare och nuvarande anställda. En del säger att det inte finns några som helst problem på boendet. Att det är faktiskt ett av de bättre ställen man kan vara på. Medan andra vittnar om allvarliga missförhållanden.
Ska vi ta en promenad eller vad? Går det bra?
Vill du gå en promenad?
En tidigare anställd, Darko, går med på att träffa oss och berätta öppet om varför han efter många år slutade på Alviken.
Nej, det är synd. Du vet, för jag var så stolt. Att det där, att för mig det var ära att få komma och jobba där en gång i tiden. Det var så du kommer dit, det är sån energi. Barn, de går åt rätt håll.
Darko är föräldraledig med yngsta dottern som ligger i vagnen och sover när vi tar en promenad och pratar. Han är själv dömd för brott. Men det är mer än 15 år sedan och idag är han stolt över att hjälpa unga på rätt väg. Han beskriver att Alviken i början var ett bra ställe att jobba på.
Vi fixar dem, liksom hjälper dem på vägen, styr dem åt rätt riktning, pushar dem, bär dem när det behövs. Och sen du allting du jobbar så här, du ser så här, allting kraschar så här. Det är inte lätt.
Kommunerna betalar mellan 3 000 och 10 000 kronor per dygn för att ha en pojke placerad här. Och Darko berättar att de anställda uppmanas av ledningen gång på gång att inte berätta för socialtjänsten som placerat barnet där om det hänt något allvarligt.
Vi hade problem hela tiden. De har minskat, de har ökat ungdomsgruppen och minskat det med personal.
Han säger att han vid ett tillfälle har hört av ungdomarna att en av killarna tar in heroin på boendet.
Det är inte bra att de får bli introducerade till heroin på vårat hem. Det är tung drog, du vet, men opiater.
Han framför det till ledningen, men säger att han inte blir trodd.
Darko säger att det var obehagligt att arbeta ensam på natten.
Jag menar, de är mitt ansvar. Så tänk du själv med dem. Närmaste polisstationen, det är 4 mil därifrån i Tierp. Och det kommer så här 2 bilar med kriminella och så där.
Företaget har också ett stödboende utanför Uppsala dit unga från Alviken får komma för att träna på att klara sig själva. De delar delvis personal med HVB-hemmet.
Våren 2022 misstänker polisen att narkotika hanteras på stödboendet. De spanar utanför och gör till slut ett tillslag.
De hittar drygt 7 kilo cannabis. Inplastade haschkakor märkta Malaga.
Även vågar och vakuumförpackare tas i beslag och enligt polisen tyder det på att narkotika vägs och förpackas inne i bostaden. En boende och en anställd grips på plats. Båda häktas och nekar till brott. Till slut erkänner den yngre killen, den boende, att det är hans droger. Men han vill inte säga var eller från vem han fått dem. Han döms för grovt narkotikabrott.
Den anställda som även jobbade på Alviken åtalas aldrig men får sluta på sin tjänst. Nu anställs flera nya personer. Darko tycker att de är olämpliga för jobbet och bestämmer sig för att sluta.
Jag menar, det var inte trevligt längre. Och då tänkte jag att det är dags att liksom stämpla ut. Ja.
Ekots granskning visar att flera personer som anställs efter knarktillslaget sen begår brott under pågående anställning. Däribland ringa narkotikabrott, trafikbrott men också misshandel. Men Allviken fortsätter att ta emot fler ungdomar. Det har visat sig vara en ekonomisk succé. I flera år har vinsten legat runt 1 miljon. Men 2023 blev det nästan 10 miljoner.
Ägaren, Marielle Ragvalls, säger att hon alltid gjort sig av med personal som begått brott eller på annat sätt varit olämpliga. Som till exempel kring narkotikatillslaget på hennes stödboende.
Det stämmer att det fanns misstanke riktat mot en personal. Och det vill säga att om det nu finns narkotika gömd i en lägenhet så är väl den förmodligen gömd och ingenting som ligger synlig.
Poliserna som gjorde det där tillslaget sa att det stank av cannabis. Det luktade väldigt starkt av cannabis i den här personens lägenhet där personalen också gick in och ut utan att knacka på dörren.
Ja, det är svårt för mig att svara på eftersom att jag inte var inne i den lägenheten. Men det jag kan säga, det är att när det här inträffade så gjorde jag allting by the book. Den här personalen som misstänktes avslutade jag också.
Marielle Ragvalls säger att flera av de här uppgifterna som anmälts till IVO som myndigheten enligt handlingarna ställt frågor till företrädare för Allviken om har hon aldrig nåtts av.
Det här är ingen information som jag har fått tidigare. Det är såklart ingenting som jag önskar, utan jag tillsammans med alla mina anställda, vi jobbar av hela vårt hjärta för att försöka hjälpa de här ungdomarna att vända sitt liv, att bli fri ifrån missbruk och droger.
Marielle Ragvalls framhåller att hon samarbetat med IVO och varit transparent.
Men Ekots granskning visar att olika myndigheter haft kunskap om långt över 100 allvarliga händelser. Bara här, på detta enda HVB-hem. Det handlar om poliser, föräldrar, socialtjänst, kriminalvård. Berättelser om misshandel, droganvändning, fusk med drogtester, olämplig personal och att hemmet är oerhört ostädat. Vi kan se att IVO känt till minst 50 av de här missförhållandena. Trots larmen till IVO stoppas aldrig verksamheten. Istället fattar IVO beslut om att Allviken HVB ska få tillstånd att ta emot fler ungdomar. Först från 7 till 8 och sen förra året från 8 till 9.
IVOs sammantagna bedömning är att Allviken Vård AB med den planerade utökningen har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet.
2 år efter knarkbeslaget på stödboendet kommer det kritik från IVO. Den handlar om att man i enstaka fall anställt en person innan man fått in registerutdrag från polisen. Och att man i en välkomstbroschyr skrivit att de frivilliga urinproven är obligatoriska.
På Inspektionen för vård och omsorg förklarar tillsynschef Peder Karlsson hur myndigheten får ungefär 30 000 olika informationer årligen.
Och det vi gör är att vi går igenom all den informationen för att titta hur, vad står det här? Vad innebär det? Vad måste vi göra? Vad måste vi agera på då?
Strax efter att Ekot begärt ut alla anmälningar och handlingar om Allviken väljer IVO att nu starta en ny tillsyn av bolaget.
Och jag kan ju inte kommentera den pågående tillsynen i nuläget för jag vill inte påverka den på det sättet. Det du beskriver här, om jag pratar i generella termer, en verksamhet som har så mycket påpekande, det här är ju inte alls bra. Så här ska det ju inte egentligen gå till.
Men är det ni som har varit dåliga som myndighet? Är det reglerna som har varit fel? Eller är det resurserna från regeringen som är för lite?
Ja, möjligen en kombination av alla tre. Det finns också ett stort ansvar som åligger kommunen att följa upp sina placeringar.
Socialsekreterarna baserar ju ofta sina bedömningar på vad IVO har skrivit i sina tillsynsrapporter. Det spelar ju roll om ni då gång på gång säger att verksamheten här är trygg och säker.
De måste naturligtvis använda flera informationer än IVOs. Men det är klart att IVOs information som finns om verksamheten ska vara korrekt. Och självfallet så är ju uppfattningen att här borde vi ha agerat tidigare. Min uppfattning är att vi inte har gjort det vi borde i ett tidigare skede.
Peder Karlsson säger också att IVO håller på att förändra sitt sätt att bedriva tillsyn i de här verksamheterna. och att de i höst utvecklat ett fördjupat samarbete med till exempel polisen.
Idag utvecklar vi tillsynen så att vi ska ha ett bättre sätt att hantera all information.
Socialtjänsten i Hugos hemkommun har nästan ingen kontakt med honom när han är där. Och hans föräldrar tar med honom till stan och fikar när de kommer. Hur han egentligen har det vet mamma Sara egentligen inte så mycket om.
Efter att du hörde av dig också så säger han ju att jag berättade inte för dig mamma. Jag berättar inte alls allt. Det är så mycket du inte vet.
Men nu, när hon vet vad Ivo visste, har hon svårt att förstå varför Alviken får fortsätta.
Nej. Nej, det är helt obegripligt. Det är helt obegripligt att de inte tar det här på allvar. Jag fattar faktiskt inte hur de kan ignorera det här.
Hugo tror att det är fel att samla så många killar med liknande problem på samma ställe.
För då liksom en missbrukare tar med sig narkotika till sitt boende, då kommer det trigga igång andra. Alltså att det är en kedjereaktion i princip. Att man måste känna sig tuffare, bättre än varandra. Alltså det är lite machokultur kan man säga att det är i de här boendena.
Tänk om HVB-hemmen där barn och unga ska få hjälp till ett bättre liv istället gör att de dras ännu djupare in i kriminalitet och drogberoende. Hur gick det egentligen för Hugo och de andra killarna på HVB-hemmet Alviken?
Jag blev erbjuden cannabis, men jag tackade nej för jag ville inte. För jag kände att det inte var värt det. Jag ville hem. Det var väl det.
Hugo, som vi kallar honom i det här reportaget, har nu varit i flera månader på HVB-hemmet Alviken. Trots att det är ständig tillgång till droger lyckas han hålla sig ren under de månader han är där. Inte för att han vill bli drogfri, utan för att han vill hem. Direkt när han kommer hem börjar han missbruka igen.
Jag började missbruka cannabis själv, började jag. Och det slutade inget bra. Jag blev beroende av det också. Rökte mycket.
En kväll blev han gripen för narkotikabrott. Socialtjänsten föreslår ett annat HVB-hem. Hugos mamma, som vi kallar Sara, tycker att det låter jättebra.
Det låter verkligen som att det här är ett företag som har en bra plan, en bra verksamhet. Vi bara, ja, okej, men vi kollar upp det.
Hon upptäcker att det föreslagna HVB-hemmet ligger i närheten av Alviken och har samma ägare.
Så vi bara, nej, aldrig i livet, aldrig.
Vad var det som fick dig att känna den där känslan, aldrig i livet?
Därför att då kommer han aldrig att bli bra. Vi skulle aldrig bli fria från missbruket. Vi skulle aldrig få tillbaka våran friska kille.
Sveriges kommuner betalade förra året omkring 10 miljarder för de här platserna på HVB-hem i Sverige. Det är socialtjänsten i hemkommunen som ansvarar för vården, placerar och betalar. Men de förlitar sig mycket på den tillsyn som görs av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sara har bestämt sig för att den här gången måste Hugo hamna rätt.
Då frågade jag hur ser det ut, vilka HVB:n har ni? Och då fick vi en lång lista på vad de hade upphandlat för någonting i kommunen. Och det var ju en jättelista. Och där satte vi oss och läste igenom, ringde runt själva till de olika boendena och hittade ett ställe.
Den här gången får Hugo åka till det HVB-hem som hans föräldrar valt ut.
Genom domstolshandlingar kan vi se att minst 45 killar har dömts för nya brott efter placeringen på HVB-hemmet Alviken. Det rör sig främst om olika narkotikabrott, men flera av dem har varit inblandade i till exempel skjutningar och andra våldsdåd och sitter idag i fängelse eller häkte.
En av dem genomför ett mordförsök med koppling till konflikten inom Foxtrot-nätverket.
En annan misstänks för det uppmärksammade mordet på Mikael i Skärholmen som sköts framför sin son.
De flesta har fortsatt missbruka narkotika. En mamma vars son förvärrades i sitt missbruk på Alviken blev överraskad när vi tog kontakt.
Va? Finns Alviken kvar? Jag blev väldigt ledsen och grät när jag hörde det där. Jag tänkte kanske att Alviken inte fanns längre kvar.
Hon heter egentligen något annat, men vi kallar henne Hanna och har bytt ut hennes röst.
Och så varför jag vill berätta nu, det är för att jag vill att min son ska få upprättelse. Ingen trodde på honom.
Hanna försöker sätta ord på hur det är att ha ett barn som missbrukar.
Otroligt sorgligt. Det är svårt. Det är tungt. Det sätter svår i hela familjen. Man är rädd att ens barn ska dö. Det är inte bara droger. Det är hela miljön. Runt drogerna, personerna. De lever på en. Det är människor som de utnyttjar.
Hannas son, som vi kallar Samir, blev inte fri från drogerna. Och idag är han dömd för brott.
Drogerna har tagit honom på den där vägen.
Vad tror du hade kunnat bli annorlunda om han hade fått en annan typ av hjälp då?
Jag tror hans liv hade sett annorlunda ut. Jag tror att han hade studerat. Han hade varit stabil. Han hade varit frisk. Istället så blev Alviken början på helvetet. Han kom i kontakt med väl personer.
Vi vet inte hur det har gått för alla unga som varit placerade på Alviken. De som haft en frivillig insats och som inte återfallit i missbruk eller kriminalitet kan inte vi hitta.
Det finns heller inga sådana register som gör att det går att följa vilka HVB-hem som har bäst eller sämst resultat. Inte heller ägaren till Alviken HVB, Marielle Ragvalls, vet säkert hur det har gått för de killar som har bott på hennes HVB-hem.
Vi tappar ju kontakten med dem och vi kan heller inte inhämta den informationen från socialtjänsten utifrån att det då råder sekretess.
Vi lokaliserar också 45 pojkar som efter Alviken har återfallit i brott eller droger. Är det ett bra eller dåligt betyg?
Det är såklart ett jättedåligt betyg. Det är tyvärr inte bara gällande vår verksamhet utan det är generellt en jättehög återfallsrisk. Och det här visar ju på att det är en komplex problematik som vi jobbar med. Däremot har jag haft flera ungdomar som flera år senare har hört av sig och tackat för att de har blivit drogfria. De blev inte det omedelbart, men de säger att alla de samtalen som de fick och det som var under grupperna och föreläsningarna, det trillade ner några år senare.
Hugo, som efter återfallet fick komma till ett annat HVB-hem, har nu kunnat flytta till ett stödboende i sin hemstad.
Den här är ditt.
Ja, lilla place. Mitt lilla ställe.
Vi sätter oss vid det lilla bordet i ettan som nu är Hugos hem. I fönstret står ett inramat fotografi på honom som liten och en vit orkidé. Här bor han i egen lägenhet, men det finns alltid personal i närheten. Han säger att en stor skillnad med det nya HVB-hemmet var att de fick honom att vilja vara en del av samhället igen och leva ett liv utan droger.
För om man inte är det, då hamnar man lite utanför. Och då letar man efter sina egna vägar och liksom sina egna sätt att göra pengar på allt sånt där. Hitta liksom lösningar till allting själv, och det funkar inte.
Om du skulle beskriva lite mer hur livet var på det andra HVB-hemmet.
Det var mycket striktare. Personalen var liksom, hade koll på en lite mer. Personalen var utbildade dessutom. Så det var det som hjälpte mig. Liksom. Det var stöd från alla i personalen.
Hugo säger att här fick han mer individuell behandling. Och att alla, socialtjänst, föräldrar och personal på boendet jobbade som ett team runt honom.
Det var ingen som hade liksom narkotika på sig i boendet. Då blev man skickad direkt till SIS. Eller inga vapen och sånt där fanns inte heller på boendet. Det var mycket striktare.
Kan man ha ett HVB-hem utan att det finns en massa droger och knivar där?
Ja, det tror jag. För mitt andra boende så var det inte alls. Några knivar, någon vapen och något sånt där. Det fanns lite narkotika, men det försvann direkt. Det var någon som hann ta ett återfall. Men det var liksom borta direkt. Personalen gjorde alltid någonting åt det. De brydde sig om en. Där var det liksom, du ska ha vård. Det är ingen lekstuga. Det är vård vi har här. Det är vård du vill ha. Om du inte vill ha vård, då ska du inte bo här. Det var lite striktare där.
Det var till slut vården på det nya HVB-hemmet som blev räddningen för Hugo.
Ja, det var där jag blev motiverad till att helt sluta med droger. Hitta nya intressen i livet och sånt där. Se den ljusa vägen och sånt där.
Vad tror du hade hänt med dig om du hade skickats tillbaka dit?
Då hade jag säkert fortsätta bruka cannabis. För det var så mycket cannabis där och sånt där. Det hade nog inte varit någon bra placering för mig då.
Han tycker ändå att månaderna på Alviken på ett sätt var bra för honom. Han kom bort från en akut situation och vistelsen där blev en paus för honom.
Hugos mamma Sara förstår inte att en del HVB-hem bara får fortsätta att ta emot barn. trots att Ivo får larm om att det inte funkar.
Jag fattar faktiskt inte. Och jag menar, vi har ett samhälle där vi har en gängkriminalitet som ökar, där rekryteringen ökar. Där vi måste verkligen ta hand om de här ungdomarna på alla sätt.
Vad tänker du dig är det värsta som kunde ha hänt om din son hade kommit tillbaka till det här stället istället?
Det värsta som hade hänt är att han hade utsatt andra människor för skada. Att han hade blivit en som gjorde andra människor illa. Han hade kunnat bli en mördare. För han hade ju ingen självkänsla, inget självförtroende. Och att då, det är ju det, tänker jag, när de rekryterar i de här gängen så bygger man ju ganska mycket. Man plockar ju, lyfter ju de här så att de känner att jag är viktig och jag är betydelsefull.
Men vad tänker du om det här och att det krävdes att du själv satt och ringde runt till olika HVB-hem för att det skulle bli en bra placering?
Ja, nej. Det är så jädra sorgligt att det är så. Det är så pass få av de här ungdomarna ändå som har föräldrar som är resursstarka, som har möjligheten att ringa runt, som vet vilka frågor som ska ställas och som kan ställa krav på verksamheterna och krav på socialtjänsten.
Hugo, som nu har fyllt 18 år, är drogfri idag och han tror att det kommer fortsätta så.
Just nu är jag arbetslös och söker jobb, tränar mycket, övningskör, försöker skaffa körkort och sånt där. Jag är väldigt motiverad till att ändra mitt liv och liksom ha en bra framtid, liksom fru, barn och sånt där. Ha en bra inställning till sånt. Alltså mitt liv är mycket bättre idag. Jag mår bättre, jag är inte deprimerad, bra kontakt med min familj. Jag mår bra. Det är väl det viktiga.
En tid efter att vi träffades i hans lägenhet ringer jag Hugo.
Hallå?
Hej, det är Maria från radion.
Tjena.
Hur är läget?
Det är bra, själva.
Det är bra. Du, hur gick det på uppkörningen?
Ja, det gick bra. Jag klarade det.
Klarade du det?
Ja.
Hur känns det då?
Ja, det är skönt att ha körkort nu. Börja jobba lite och sådär.
Hugo, Samir och Sara heter egentligen något annat. Det gör också Hanna. Hennes röst är utbytt. Ekot, Maria Ridderstedt och Mikael Grill Pettersson. Det här var en repris av en granskning som publicerades hösten 2024.